Jag tycker vi börjar med att be. Ja, tack Jesus att du är närvarande, att du är här mitt ibland oss, att när två eller tre samlade är du mitt ibland oss. Tack för att din närvaro är här, att vi får andas, fokusera på dig och ta emot det du vill säga till oss. Öppna våra hjärtan och låt oss höra din röst tala inom oss. Amen. Nu ska jag försöka att inte snörvla för mycket med min förkylning. Och så ska vi ha en lite annorlunda predikan idag. Men vi som församling, vi har en vision. Någonting vi sträcker oss mot. Att vi vill flyga högre, vi vill dyka djupare och vi vill gå längre. Vi vill att vi ska få lyfta blicken mot Jesus och leva i hans frihet allt mer. Att vi ska förstå mer av vilka vi är i honom. Landa djupare i den relationen och växa i det. Och så vill vi komma längre, ta nya steg. Att möta andra mer och mer med Jesu kärlek. Och det här sträcker vi oss emot. Och vi tror att Gud har någonting mer för oss. Att det aldrig tar slut. Att det aldrig sinar på nytt från Gud. Utan att det alltid finns mer. Ständigt mer av honom att få ut. Att vi får ställa oss i det där flödet av honom och upptäcka mer. Gå in i mer av vad han har för oss. Och när vi pratar om att dyka djupare, så blir det för min egen del lite också av ett grottande. Jag vet inte om ni pratar om grottande här uppe. Ett grottande, ett grävande. Jag tycker att det är bland det bästa som finns. När man får läsa en text flera gånger om. Sånt där man kanske har läst oändligt många gånger redan. Och så får man läsa det och upptäcka att men här finns ju någonting mer. Att Gud talar på nytt igen. Tackar. Att Guds ande visar på någonting i en text som man aldrig har tänkt på innan. Att det finns ett mer djup. Och kanske så läser man någon kommentar till en text och får upptäcka hur mycket det ligger i de här orden som man inte bara förstår av att läsa. Utan där man kanske behöver en helhetsbild av hur kontexten ser ut. Vad det är skrivet på för språk. Vad bilden eller den där metaforen betydde då och där. Man behöver förstå den där bakgrunden. Och när man inser att det finns så där många mer ord än man kan tänka. Att det finns så mycket mer i de där orden än vad vi förstår när vi läser. Så när vi pratar den här visionen, då blir det lite härligt för min egen del att tänka att det där med att dyka djupare också kan vara lite av ett grottande, ett grävande djupare. Gräva lite djupare i vad Gud har för oss. Gräva lite i ordet och komma in lite mer under. Och under den här våren så är det just det här vi ska göra som församling. Vi ska gräva lite djupare och försöka förstå lite mer. Genom att vi ska fokusera på Efesiebrevet. Jag och Martin Ren, vi kommer att predika med Efesiebrevet som grund under hela den här våren. Vi kommer ha det som vår utgångspunkt. För i det här brevet så finns alla de här dimensionerna. Av att flyga högre, av att dyka djupare och gå längre. Här så utmanas vi på alla fronter och det finns så oändligt mycket att gräva i det här brevet. Så jag skulle vilja skicka med en utmaning till dig under den här våren. Att leva med lite i Efesiebrevet. Att kanske hemma läsa det om och om igen. Att leva kvar i det. Att tugga på de här orden som är i. Att kanske lyssna på det. Det finns på Spotify och på bibelappar att lyssna. Så man kan göra det när som helst. Men lev kvar i det tillsammans med oss. Och den här predikan kommer vara lite annorlunda än vanliga predikningar. För vi ska skapas en helhetsbild av Efesierbrevet. Vi ska inte gå in så mycket i någon särskild text. Utan jag tror att det är viktigt att då och då ta ett steg tillbaka och kolla lite på varför skrevs den här texten, till vem och vilka och hur såg det ut då och där. För det här påverkar vad som skrevs och det påverkar vad vi idag då läser och hur vi idag då använder det här orden. Och det kan hjälpa oss att förstå lite kluriga passager och hur vi ska hantera dem. Till exempel så står det i Efesierbrevet 5:21 att ni hustrur underordna er era män så som ni underordnar er Herren. En man är nämligen sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud och själv frälsare för sin kropp. I vår tid så bubblar ju den här jämställdhetstanken över. Den ska finnas med överallt och ingenstans. Och därför så tror jag att man behöver backa ett steg tillbaka och kolla på textens helhet och sådär. Om man ska förstå vad det är författaren menar. Vad är det han menar när han skriver så här? Så idag ska vi gräva lite. Så vem är det här skrivet av? Man vet inte riktigt vem det är. Man är lite oense i forskarvärlden. För brevet skiljer sig lite från de här klockrena paulinska breven. De paulinska breven, de är skrivna av Paulus själv. Och det finns några som är så klockrena som man är helt övertygad överens om att det här har Paulus skrivit. Och de är Thessalonikerbrevet, Galaterbrevet, Korinterbreven, Romarbrevet, Filipperbrevet och brevet till Filemon. Och en del menar att Efesierbrevet, på grund av skillnader i språket och i strukturen och i teologin, därmed skulle kanske kunna vara skrivet av en lärjunge till Paulus istället. Kanske någon som hade tillgång till andra brev, såsom Kolosserbrevet. Men så menar andra att det skiljer sig inte tillräckligt mycket för att det inte skulle vara Paulus. Utan det kan mer handla om varför skrev han det och till vilka och vad var situationen. Vad var anledningen till att han skrev? Och det nämns i brevet att han sitter i fängelse i skrivande stund. Och därmed så skulle ju brevet kunna vara formulerat av Paulus själv, men nedskrivet av någon sekreterare som Paulus har ett samtal med. Och därför skulle det kunna förklara varför det ser lite annorlunda ut än de andra breven. Men i kyrkotraditionen så talar man om att det här är Paulus som har skrivit det här brevet. Och vi lär nog hamna där många gånger, jag och Martin, att det är Paulus. Och om det är han som är författare så är det här skrivet någon gång under 60-talet när han sitter i fängelse i Rom. Och varför är det viktigt att veta? Jag tänker att är det ett Paulusbrev så går det att jämföra med de andra Paulusbreven och läsa vad han skriver i dem och jämför hans tankar. Men på ett sätt är det ju helt ointressant vem det är som har skrivit det. För vi tror att det är Gud som talar med sin ande genom det, oavsett vem det är som har skrivit det här brevet. Men vilka är det då skrivet till? Det är skrivet till, kanske inte Efesierna. Det kan vara ett litet misstag. Brevet gick nog till Efesos också, som låg på mindre Asiens västkust och var en huvudort i den romerska provinsen i Asien. Men det kanske inte var tänkt att det bara skulle gå dit. För brevet är inte personligt riktat och det skrivs inte in någon anledning i brevskrivningen. Inget om det lokala sammanhanget. Och i de äldre handskrifterna som man har hittat så finns inte det i Efesos med. Så antagligen var det ett rundbrev eller ett traktat som skickades till flera församlingar. Ett allmänt hållet brev som skulle funka i alla sammanhang. Och istället för att det stod i Efesos så kanske det var ett tomrum där man fick fylla i sitt eget församlingsnamn. Så när de läste upp det i Efesos så la de till det. Och i avskrivningsprocesser så har det blivit ett Efesierbrev som vi kallar det idag. Och Paulus, han tycks ha skrivit det här för att, eller till de icke-judiskt Kristus troende, alltså de som inte var judiska men som hade kommit till tro på Kristus. Paulus skriver det här för att de ska förstå att livet har fått en ny dimension, att nu finns det någonting mer. Därför behöver de leva på ett nytt sätt. Innan de började tro på Kristus så levde de ett liv som hedningar. Men sen så har de upptäckt Kristus och vad han har gjort för dem och börjat tro. Det betyder att i deras liv finns det nu en helt ny dimension. Och de kan inte längre leva på det sättet som var innan, utan de behöver hitta ett nytt sätt att leva sina liv. Och så poängterar Paulus mycket i det här brevet att församlingen är Kristi kropp. Han vill få dem att förstå att ni är Kristi kropp. Ni är församlingen som ska göra det Jesus tidigare gjorde. Det är nu ert uppdrag. Och det finns flera olika sätt att dela upp det här brevet. Att lägga någon slags struktur på hur det är upplagt. Men de flesta brukar göra ganska lika. Man brukar dela upp det i två olika delar. Och någon menar att man skulle kunna sätta rubrikerna att kapitel 1-3 handlar om att Paulus ber till Gud. Och sen kommer kapitel 4-6 som handlar om maningar. Någon annan menar att det handlar om vad vi har i Kristus. Vad Gud har gjort i Kristus i de första tre kapitlerna. Och sen handlar det om hur vi ska leva i Kristus. Men det som är så otroligt viktigt här och grundläggande, det som vi måste verkligen komma ihåg efter det här, det som är A och O, det är att hur man än delar upp det här så börjar Paulus alltid med att berätta: det här har Gud gjort, gör nu därför det här. De första tre kapitlen berättar han om: det här har Gud gjort för er, det här är frälsningsverket, det här är redan avklarat. Nu har ni den kraften och ni kan gå vidare. Det är aldrig så att vi uppmanas att göra någonting utan ett därför. Utan vi har fått ett därför. Paulus, han förklarar hela tiden: så här är det gjort. Var nu frimodiga och gå i det. Eftersom att vi är Kristi efterföljare så ligger allting klockrent i det också. Att vi är Kristi efterföljare handlar om att Kristus redan har gjort det och vi följer efter. Vi behöver inte hitta på något nytt utan bara följa det som redan är avklarat. Gud först och vi sen. Nu så kommer en mer detaljerad bild. Alltså ni ser ju inte så mycket av den, tror jag inte. Men försök spana lite. Det här är en bild av hur man skulle kunna dela upp i Efesierbrevet lite. Och sånt här tänker jag man kan sitta hemma och klura med själv. Man kan läsa i Efesierbrevet och så kan man måla upp lite olika ämnen som tas upp och försöka lägga någon struktur. Vad är det egentligen Paulus pratar om? Men det handlar liksom om att Gud har utvalt oss först och vi får leva värdigt den kallelsen. Vår ställning i Kristus och så vår vandring vidare med Kristus. Och här kommer en annan struktur som ni antagligen kanske ser ännu sämre på. Men här, så Paulus, han lovprisar Gud för all den välsignelse som vi har fått del i och genom Kristus. Att vi har friköpt och fått vår arvslott. Så börjar han, och så pratar han om den här borgen för arvet, om anden som vi har fått som en försmak av det vi ska få fullt ut sen. Och när han har pratat om det så går han vidare och pratar om, eller tackar för de här mottagarnas tro och kärlek, och ber att de som läser det här brevet ska få kunskap och förstå hur rikt arvet är som de har fått av Gud. Att de ska förstå att det är Guds kraft som verkar i dem också. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda och upphöjde honom överallt. Samma kraft verkar i dem. Och att Gud har gjort dem levande med Kristus och gett dem en plats i himlen. Att de inte var judar, men nu genom Kristus är med i himmelriket. De har fått ett medborgarskap som ger dem samma rättigheter för att de tror på Kristus. De har blivit ett med Gud. Och det här är ju inte något så mesigt brev, utan Paulus, han är ju rätt så krass och utmanande. För när han kommer in i kapitel 4-6 så pratar han om hur vi ska leva värdigt vår kallelse i kärlek och enhet. Vi ska leva värdigt vår kallelse i ödmjukhet, i kärlek och samtidigt sträva efter en andlig enhet. Vi ska ha en kropp, en ande, ett hopp, en herre, en tro, ett dop och en Gud. En enhet allihopa. Och i det här ska vi som församling växa och byggas upp i kärlek. Vi ska inte stagnera, utan vi ska ständigt gå vidare. Och så skriver han om hur vi ska lämna allt det där med att leva i okunnighet, själviskhet, lögn och vrede. Och istället ska vi ta Gud och Kristus till föredöme. Och för att klara av det här så behöver vi hämta styrka i Gud. Och han avslutar med hur vi kan klä oss i Guds vapenrustning. Och jag tror det händer någonting när vi läser det här brevet. Trots att det inleds i det första kapitlet. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herre Jesus Kristus. Det är skrivet för 2000 år sedan. Det är riktat till några personer som bor i mindre Asien. Och det är skrivet av Paulus själv. Men vi tror ju att det här är Guds ord som är nedskrivet av människor. Att det är Gud som har talat genom Paulus. Att han är använd av Gud och att det här brevet han skrev inte blev en hälsning bara till dem som fick det där och då. Utan att Gud talar till oss genom samma texter. Att Guds ord är levande och verksamt. För det skulle lika gärna kunna stå. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Till alla de heliga som bor i Ursviken och Örviken och Skelleftehamn och här runt omkring. Och tro på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herre Jesus Kristus. Jag tror att det här är Guds ord till oss just nu. Och jag tror att det gör någonting med oss när vi läser det här brevet. För jag tror att Gud talar när vi läser Bibeln. Att hans ande arbetar med oss. Att Guds ande uppenbarar för oss ordet så att det blir levande och verksamt. Att det blir någonting påtagligt och personligt. Men jag tror också att man kan välja lite själv hur mycket det påverkar en. Om ens någonting alls. Så jag skulle därför vilja utmana dig lite. Och mig själv också. Jag upplever att Gud har liksom som en liten utmaning till oss den här våren. Att vi ska fundera lite på hur mycket det här ska få greppa tag om oss. Hur mycket det här ska få förvandla oss under den här våren. För det här brevet, det handlar väldigt mycket om att bara ta emot och inse vilka vi är i Kristus. Att vi ska få landa in i vilka är vi som de skapelser vi är i Kristus. Men det handlar också om att det gör någonting i våra liv. Att det blir någon skillnad. Att det leder oss till något ytterligare. Att det leder oss till nya steg. Att leva ett annorlunda liv. Till att bli mer och mer lika Kristus för varje dag. Om det här brevet ska få oss att flyga högre, att dyka djupare och gå längre, så tror jag att vi behöver fundera på hur långt in vi ska få släppa in det. Och så ta ett beslut. Att ta ett beslut om att vara öppen för Guds tilltal. Om Guds maningar. Om att vi kanske behöver förändra någonting i våra egna liv. Att vara öppen för att ledas vidare av Gud och få upptäcka mer. Att ta ett beslut om det här, att det här får vara en sån vår. Där vi ger Gud mandat att göra skillnad i våra liv. Där Gud får mandat att hjälpa oss att växa vidare. Att få se nya dimensioner. Vi tar en liten kort stund där vi får sitta med den tanken en stund. Och fundera på vad vi vill ge Gud för mandat för den här våren. Hur mycket vi vill att det här brevet ska få utmana oss i att få ett nytt, förändrat liv. Jag tror att ibland så kan vi bestämma oss för saker och sen när det blir lite jobbigt så släpper man det där. Och jag tror att det här brevet, eller jag i alla fall upplever att det här brevet är så utmanande att man behöver ta ett beslut att nej, men nu ska det här få påverka mig. Det här med enhet och kärlek och glädje och ödmjukhet och allt vad det innebär i att låta Gud få styra ens liv. Gå i det. Så fundera på vidare på det här, hur mycket det ska få påverka. Och lev i Efesierbrevet. Så gör vi den här resan tillsammans under våren. Men vi ber. Gud, tack att du är med oss när vi läser ditt ord, att du talar till oss. Vi ber att vi ska få ledas vidare. Att vi ska få utmanas av dig den här våren. Att vi aldrig ska sätta oss i soffan och tycka att men, livet med Gud är bra och gött som det är. Utan att vi ska få känna längtan att vi vill ha mer. Gud, tack att du utmanar genom ditt ord att vi får sträcka oss mot mer. Jesus, beskydda de beslut som tas om detta. Jesus, vi vill ge dig mandat att göra skillnad i våra liv. Att komma med nya dimensioner. Att vi ska få se och förstå mer av vem du är och vad du har gjort. Tack Jesus för din andes närvaro i denna process. Att vi inte gör det utan vi följer dig Gud. Amen.